Tack för förtroendet att få komma hit idag. Vad roligt att få åka till Ulricehamn, och jag njöt av min timmes bilfärd. Då fick jag vara själv, och så får man stänga av radion och så får jag vara inför Gud själv. Jag gillar det, att åka bil. Linda heter jag och bor i Hulla, som ingen vet vad det är. Men det ligger mellan Alingsås och Vårgårda. Och där bor Gustav och jag med våra fyra barn. Fyra söner har vi. Så det är mycket sport. Det skulle man kunna sammanfatta vad vi håller på med när vi inte arbetar och kollar på Mello eller vad man nu gör. Men vi är väldigt tacksamma för så mycket och får finnas i ett sammanhang där. Församlingen växer och att det är mycket ungdomar och barn som också fyller på. Så det finns mycket att vara tacksam för. Nu vill jag ta med dig idag. Vi är ju fastan, och det är en tid när vi får dra oss undan och fokusera och vara beredda mer för påsken som ska komma. Och allt har med det där korset att göra. Allt pekar mot det. Fastan gör det för att vi ska bli beredda. Vad var det Jesus gjorde? Vad har han med mitt liv att göra? Och jag vill ta med dig till några som har pekat på korset i mitt liv. Och jag vill även ta med dig till en person i Nya Testamentet. Och jag vill så dra in dig själv i detta. För jag tror att du finns här som pekar vägen för Jesus där du är i din vardag. Jag är uppväxt i Gråbo och har blivit medlem i den missionskyrka då, som det hette. Och jag är väldigt tacksam för det. Min familj var kristen eller är troende, och jag har fått väldigt mycket från mamma och pappa hemma, och jag är väldigt tacksam för det. Sen är det också andra människor som har fått betyda väldigt mycket för tron i mitt liv, som faktiskt har gått och pekat vägen. Där jag har sett att det har funnits människor som haft någonting, där det har brunnit i dem, och så har jag fått ta del av det. Och jag har fattat att det här är liv. Det här är på riktigt. När jag började ettan, är det någon som går i ettan här? Kanske någon. Men i alla fall, då började jag Nying. Och i Nying, då gjorde man massa roliga saker. Man var ute och lekte, och man hade tävlingar, och man var på hajk och såna här roliga saker. Och så varje gång när vi skulle avsluta så hade vi en andakt. Och då satt alla nyingar, som det hette då, runt nere i källaren, ut med väggarna på de här... Nej, vi satt på golvet gjorde vi, för vi var så många barn. Och så satt ledarna på bänkarna som var ut med väggarna. Och jag kommer ihåg faktiskt en del av vad mina ledare sa när jag var så liten. Bland annat en kvinna som heter Alice. Och när jag tänker på Alice, eller när jag, för mig då, för väldigt många år sedan när jag var 7 år, då var hon en tant. Hon hade, ni vet, sådana här bruna, tjocka nylonstrumpor som många hade på den tiden. Det har man inte riktigt idag, men de var ganska tjocka, och så korvade de sig lite här nere ibland. Och så hade hon en ganska bred svart sko med en klack på. Och så hade hon en blommig klänning som inte var tajt, men ändå ganska lite tajt, som man såg kurvorna på henne. Och Alice, hon var alltid med på Nying. Hon kanske var 75 då, men jag tyckte hon var säkert 90. Men hon var med varje gång. Och vid ett tillfälle så hade hon andakten. Och då berättade hon för oss små barn som satt där, vet ni vad? Ja, Jesus betyder så mycket för mig, och jag vill berätta för er om honom. Och så läste hon från Johannes 3:16 att ty så älskade Gud världen att han gav den sin son, för att den som tror på honom inte ska gå under utan ha ett evigt liv. Och så sa hon så här att det tog mig många år innan jag förstod att det var för mig Jesus dog. Inte bara för alla på samma gång, utan mig personligen. Och så sitter hon där och så pekar hon på Jesus för vi som är kanske 7, 8, 9 år. Och sen efter Nying så började jag scouterna. Är det någon som går på scouterna här? Någon som, yes, är det någon som har gått på scouterna? Det är fler. Och jag vet inte, men i Gråbo så tyckte jag att scoutledarna var av ett litet släkte för sig. De var väldigt lugna och timida när vi hade ett patrullmöten inne i missionskyrkan. Och då lärde vi oss knopar och allt vad det var vi skulle lära oss, olika eldar och sådär. Och så hade vi andakter innan vi gick hem. Men så åkte vi på läger. Någon hike under vår eller sommar eller vår och höst och sen på läger på sommaren. Och ibland då så åkte vi längre och ibland var vi närmare. Men jag minns de här lägren. Och när vi väl kom fram och ibland cyklade vi till ett ställe, för Gråbo ligger lite på landet. Och så kom en stor lastbil med våra tält och vår packning och så skulle vi packa upp allt detta. Och sen då när det var någorlunda färdigt så hade vi samling och då började de här ledarna med att nej, nu ska vi vrida tillbaka klockan för det kommer hända någonting den här veckan. Jaha, och vi snälla och fina, vi gjorde det. Och vad är det som ska hända? Och de hade olika projekt på oss, för sig och sådär. Sista kvällen så skulle vi gå och lägga oss jättetidigt och det tyckte vi var väldigt konstigt. Men kan vi inte få upp det lite till? Nej, alla ska ligga i sängen här nu. Och då när alla låg i sängen och det var någorlunda tyst, då skulle vi upp igen. Då kommer de med grytlock och så ska vi gå någon spåning där mitt i skogen, mitt i natten. Sådana var mina scoutledare. Varje kväll på läger så hade vi andakt. Jag vet inte om ni har varit på andakt med öppen, med elden som sprakar och vi sitter där runt den här elden. Och då berättade de om för dem vem Jesus var. Och jag började förstå att de är scoutledare. Dels för att de tycker om oss och dels för att de vill visa vägen till någon annan. Som de älskar, som de har lagt sina liv i dens händer. Han vill de visa på. Och ni har ni varit på något lägerbål någon gång? Man gapar och skriker så man blir helt röd i ansiktet. Vi hade en ledare som sjöng den här fram med lägerbålshumöret. Så tog han fram en liten pinne och så skulle vi skrika den eller säga det tyst. Och sen tog han fram en liten större pinne och så skulle vi öka i volymstyrka. Och sen tog han fram stocken och då skrek vi så vi blev helt hesa. Fram med lägerbålshumöret. Och så blev lägerbålet slut. Och då sa ledarna så här, nu ska vi ha andakt. Och då satte vi oss där från att ha varit hesa och helt röda. Och så berättade de för oss vem Jesus var. Och vi förstod det. Det här är någonting som betyder oerhört mycket i våra ledares liv. Och så fick de bana väg. Och sen när jag var 13 år, började på tonår, då åkte jag på mitt första skidläger. Och då åkte vi någonstans, jag kommer inte ihåg vart det var. Men då frågade en ledare så här en kväll när vi hade andakt. Är det någon som vill lämna sitt liv åt Gud? Jesus är här och han vill möta dig. Och då kände jag så här, jag har haft min tro sedan jag var liten. Men jag vill ändå säga ja till dig Jesus. Så jag blev lite rörd här. Och jag bara kände att nu är det min tur. Nu vill jag att någon ska lägga sin hand på mig och så får de be för mig. Och så gjorde de det. Och jag var kristen innan skulle jag säga. Men det var då jag bestämde. Jag vill detta. Jag vill ha med han som de har banat väg för. Jag vill ha det själv. Jag vill följa. Och när jag kom hem från det lägret, då öppnade jag min lilla Gideonitbibel som jag hade fått i skolan. Och så skrev jag in det här datumet. Nu vill jag följa dig Jesus. Och det var människor som har visat vägen och pekat på vem Jesus är. Som har betytt så oerhört mycket för mig. Och jag kan tänka mig att här sitter vi många. Och jag tror alla här inne tänker på någon. Jag skulle önska att du gjorde det. Tänk på någon i ditt liv som har fått peka på Jesus. Vem han är och vad han har gjort. Jag tror att det finns många personer nu som du kanske tänker på. Men tacka Gud för dem som har gått före. Tacka Gud att de faktiskt ställde sina liv till Guds förfogande och visade för dig vem Jesus var. Det kan vara en granne, det kunde vara mormor kanske, det kunde vara en ungdomsledare eller vem det nu är. Någon som har gått före. För det har funkat så i hela historien. Och nu vill jag ta med dig till ett ställe i Israels land, ut med floden Jordan. För där står en man och ropar och hela hans liv var att förbereda för Jesus, Messias som skulle komma. Och innan Johannes står där och undervisar och ropar ut faktiskt predikningar, så har det hänt väldigt mycket innan. Och nu ska du bara få en känsla för det här. Det har varit tyst i Israel nu. Man har inte hört någonting från profeter på 400 år. Malaki var den sista profeten. Sen har det hänt saker och Gud har varit med. Men man har inte hört från Gud på det sättet som profeter hade talat innan. Så att folket var liksom, har Gud övergivit oss? Var allt det här med löfterna och löfteslandet och att vi är hans egendomsfolk, var det bara något som Gud gav oss? De hade de tankarna. Och då står Johannes där på grund av att det är hans föräldrar som hette Zacharias och Elisabet. Zacharias var präst och de hade inga barn för de var gamla, de hade inte fått det. Och så ska Zacharias gå in i templet en gång per år, så var det en som fick dra lott och gå in och offra för folkets synder. Och så gjorde Zacharias det, och hans kollegor stod utanför och väntade och bad för honom. För där inne var det allra heligaste. Och när han står där så möter ängeln Gabriel honom och säger, du ska få en son och du ska ge honom namnet Johannes. Och han ska förbereda för mig. Han ska gå före mig med Elias ande och kraft. Och han ska peka på Messias som ska komma. Så att Herren får ett folk som är berett. Och så efter 9 månader, eller vad det nu är, så får de en Johannes. Och han är speciell. De trodde inte på det, så Zacharias, han blir ju stum. Men när han ska säga hans namn, då löser sig hans tunga och han utbrister i en profetisk lovsång. Johannes växer och han tillbringar sin tid mycket i öknen. Han är en speciell människa. Han har kamelhår på sig och något läderbälte runt livet. Han äter honung från vildbina. Han äter gräshoppor. Det var hans föda. Och sen står det så här i Lukas. I Lukas 3, vid en särskild tid när Hannas och Kajafas var överstepräst, kom Guds ord till Zacharias son i öknen. Och han begav sig till trakten kring Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Och nu ska du veta att nu började folket lyssna. Det är en man som står ute vid Jordan och gormar. Han hade inga fina predikningar. Han började en av sina predikningar så här till folk som hade kommit. Huggormsyngel, sa han. Det är inte så där som vi tänker när vi hälsar folk välkomna till kyrkan. Men så predikade han. Omvänd er. För det som jag förbereder nu, det är för Guds rike. Och det är ett rike av en annan värld som inte hör den här världen till. Gör bättring. Och folk blev som hungriga. De kom ut till Johannes. Vad ska vi göra? Hur ska vi ta till oss det här budskapet? För det fanns en förväntan. Här pratar en man ifrån Gud. Och det var tyst i 400 år. Och de bara, va? Är han den nye som ska komma? Är han Messias, han vi väntar på? Och Johannes, han står på ett ställe. Troligtvis står han. Det är en av världens lägsta punkter där Israels folk gick från ökenvandringen i Egypten in i det förlovade landet. Där de bar arken på liksom den här bärbåren och så bar de den över Jordan in i floden eller in i landet. Där sker detta nu. Det är 400 meter under havsnivån ligger den här platsen. Och nu, med risk för att bli Kurt Olsson nu, om det är någon som kommer ihåg honom, så ska jag bara se här Israels karta här. Här uppe i Galileen och Galileiska sjön. Och så längre ner här så kommer ju Jordan. Och då ligger Jeriko typ här, som är en av världens lägsta platser. Rakt västerut ligger Jerusalem. Och här var det väldigt snårigt på den vägen ifrån Jordan västerut till Jerusalem. Där står Johannes. Och då vill jag läsa för dig det som skrivs om honom ifrån Jesaja. Som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen. Bana väg för Herren. Gör hans stigar raka. Varje klyfta ska fyllas. Varje berg och höjd ska sänkas. Krokiga stigar ska rätas. Och steniga vägar jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. Du som har varit i den här trakten eller den då, det var oerhört snårigt. Det var dels görlågt och sen ska man vandra jättehögt till Jerusalem. Det var berg, det var snår, det var farliga platser. Här står Johannes, var bodde Gud? Han bodde ju i Jerusalem, för där var ju templet. Så när judarna bad så vände de sig alltid till Jerusalem. Och nu står Johannes där, steniga stigar, det ska jämnas. Höjder och berg, det ska jämnas. Varför? Jo, för att människor ska se Guds frälsning. Det var det Johannes gjorde när han var i öknen. Han förberedde för Jesus som skulle komma. Det som Gud har haft som plan genom hela historien. Så Johannes liv, det går ut på att peka på vem Jesus är. Och det brann i Johannes. Och folk som kom såg detta, de tog till sig detta. Vad ska vi göra? Till och med tullindrivare och soldater står det. De som var lägst ner på skalan, de som var som tog massa pengar, de som betedde sig illa. Vad ska vi göra? Det du säger, det rör oss i hjärtat. Ja, men ge en skjorta om du har två. Ge en extra brödkaka om du har två bröd. Guds rike är nära och vi behöver förbereda oss för detta. Och tänk då att det hade varit tyst i 400 år. Så det är väl inte konstigt att de frågar, vem är han? Är han den som vi har väntat på? Och då säger ju Johannes så här, det står så här, folket var fyllt av förväntan. Och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara Messias. Men han svarade dem alla, jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag. Och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalremmar. Han ska döpa er med helig ande och eld. Johannes bara visste, mitt liv är att visa på vem Jesus är. Mitt liv är att förbereda för människor så att de kommer se frälsningen som Gud har förberett. Och jag är inte ens värdig, och det var ju en slavs uppgift att ta hand om en gästs fötter och ta upp sandalremmarna och liksom tvätta fötterna. Jag är inte ens värdig. Och Jesus har ju sagt att Johannes var en stor man. Men när Johannes får den stora uppgiften att peka på Jesus och säga han är större och jag är mindre. I det perspektivet så blir Jesus den som han är. Han är konung, han är helig. Han är den Guds helige som Gud har förberett. Jag tycker om det där när Johannes säger att jag döper med vatten. För det gör vi människor. Genom historien så har vi döpt med vatten. Men det finns bara en som döper med helig ande. Och det är Gud själv. Och jag tänker nu så här, i de situationer där du och jag finns, där vi verkar, där du får vara en vägröjare för Jesus. Den här församlingen här, den finns ju här för att människor har gått före i historien. Där det brann i deras hjärtan. Vi måste samlas. Vi bygger en kyrka. Ja, det gör vi. Här kan vi samlas. För här kan vi nå människor. Det brann en eld. För att de ville visa på vem Jesus är. Så var det i Gråbo. Man samlades vid Mjörns strand, några bröder, och började be. Och det drog folk. Vi måste samlas. Vi läser Guds ord. Och det var någonting som började brinna. Och där jag bor nu i Hulla, där har det varit försupen historia har vi där. Fattigdom, så det är liksom Jag hörde en som berättade han sköt ekorrar efter skolan för han kunde sälja dem för några ören. Så fattigt var det. Så var det en kille i Djur som hade ett självbränneri hemma. Han brände brännvin. Så drabbade Guds ande honom. Han mötte Jesus och det började brinna en annan eld i honom. Han sa farväl till sitt tidigare liv och började resa runt i bygden där jag nu bor och talar om. Det finns en som vill möta dig. Det finns en som ger förlåtelse för våra synder. Se på honom. Lär känna honom. Få en relation med Gud. Och så reser sig en bygd på grund av att människor har gått före och banat väg för att människor ska se Guds frälsning. Och ni, den här församlingen, finns här för att människor har banat väg. Och Gud har aldrig sagt att vi ska klara det här i egen kraft. För den eld som Gud tänder i människor, det är hans egen närvaro. Det är Guds egen helige ande. Jag döper med vatten, säger Johannes. Men när Gud berör en människa, då döper han i helig ande och eld. Det är Guds fulla och hela närvaro som vill ta sin boning i ditt liv. Och då banar vi inte väg för människor i vår egen kraft. Utan då går vi med Gud och får, där vi är i vår vardag, bana väg för att människor ska se Guds frälsning. Och den helige ande, den finns ju redan beskrivet på första sidan i Bibeln. När en Guds vind svävade över vattnet. Och sen var den helige ande verksam över vissa personer som hade speciella uppdrag. Men i Gamla testamentet så är den helige ande ett löfte att en dag så ska Guds närvaro och Guds ande utgjutas över alla som längtar och törstar efter Herren. Det var ett löfte som lärjungarna visste. En dag så ska det bara komma strömmar av levande vatten. En dag ska torrt land bli dränkt av Guds närvaro. Det finns många, Joel till exempel, det står så här i Gamla testamentet. Det ska komma en tid då jag utgjuter min ande över alla. Era söner och döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar och unga män se syner. Också över slavar och slavinnor ska jag då utgjuta min ande. Oavsett vilka vi är, har vi en längtan att komma till Gud så vill han fylla oss. Och det sker ju på pingstdagen. När judarna firar pingstdagen för att de fick Guds ord på Sinai berg. Men Jesus hade sagt till lärjungarna innan han lämnade jorden att vänta nu. Ni ska inte gå ut och berätta om mig förrän ni har blivit rustade med kraft ifrån höjden. Så de väntar och så kommer pingstdagen och Guds ande möter lärjungarna i deras längtan. Sen går de ut och börjar berätta om vem Gud är. Där är vi. Guds ande är utgjuten över den som längtar efter mer av Herren. Guds ande är inte begränsad till någon särskild person som har gjort det och det och har en meritlista som är sån. Nej, Guds ande, Gud själv, vill bo i ditt och mitt hjärta. Att vi kan få ta del av hans liv men också vara vägröjare tillsammans med honom för att nya människor ska lära känna Jesus. För många år sedan så var jag på en missionsbåt. Den heter Shalom och finns på östkusten. Och vi åkte dit med konfirmanderna när vi bodde i Värmland. Och så sa skepparen så här en dag, idag är det rätt vind, sa han. För idag ska vi åka över till Byxelkrok. För det var Oskarshamn till Byxelkrok, då åker man till Öland. För vinden var rätt. Och då tänkte vi så här, vad kul att komma ut lite och komma ut på öppet hav. Och så åkte vi och motorerna gick igång på den här ganska stora båten. Och när vi kom iväg ett stycke så säger Birger så här, nu är det dags. Nu ska vi hissa segeln. Och då sätter han oss ledare och konfirmander i arbete. Och så hissar vi de här seglen. Det är ganska tunga segel om man har varit på en stor båt någon gång. Och så sitter vi där och vi sätter oss ner när det är färdigt. Och så stänger han av motorerna på båten. Och så kommer den första vinden. Den bara, och jag minns det nästan i kroppen hur det kändes fortfarande. Det bara kommer vinden och tar tag i seglen och för den framåt. Jag tror Gud vill omfamna sin församling på nytt. Jag tror att Gud vill komma med sin vind också i ditt liv och liksom föra dig framåt. Ge dig ett nytt sikte för att du, där du finns, där är du viktig. Du får visa på vem Gud är, där du är. Vi ska inte göra det i vår egen kraft. Vi gör det tillsammans med Gud själv. Och han har valt att bo i dig genom sin helige ande. Det är en av mina böner för vårt land. Det är att Gud ska komma med sin helige ande och ta tag i sin församling. Så att Gud får ett folk som är berett. För jag tror att hungern och längtan är så stor i vår tid idag. För människor, man liksom lider nästan för vi har inget att hålla oss i. Vi vill inte vara ett kristet land, vi gräver vår egen grav. Men vi har inget att hålla i. Det enda som finns att hålla i, det är Gud och hans ord. Och jag tror att människor är ett desperat behov efter att bli bekräftade. Efter att få känna trygghet, att få en relation med Gud. Jag tror Gud längtar mer än vad vi kanske längtar efter att han ska komma med väckelse. För hans hjärta bultar och har bultat för varenda människa i hela historien. Jag går ner för landning nu. Jag vill bara säga till dig, du som sitter här med en bönens stafettpinne. För jag tror att många i församlingarna verkar i det tysta. Du kanske sitter här som varje dag ber för dina barn, kanske dina grannar, din stad. Du kanske ber för din församling, för de som finns och arbetar här. Det är en väldigt viktig del i Guds rike, i Guds sätt att arbeta. Och du som bär den gåvan, du som, där Gud har lagt det i ditt hjärta, se det som en gåva ifrån Herren och fortsätt be. Fortsätt be, för det är också att vara vägröjare för Herren. Många gånger sker det i det tysta, för Gud behöver förbereda mark. Han behöver förbereda hjärtan så att Guds frälsning blir synlig. Be för scouterna på onsdag. Be för after week på fredag. För det sker mer än vad vi anar när Gud är och färdig. Och när vi samlas i hans namn. För Gud har en plan med sin församling och med det här landet och med den här världen. Jag vill bara avsluta och bara kommentera det ordet som Anna läste innan. Hon läste om Andreas som kom fram med 5 bröd och 2 fiskar. Och det skulle räcka till tusentals människor. Och Andreas inser ju så här, det funkar inte. Han sa, men det förslår ju inte så mycket. Och så känns det nästan som han backar och så, titta här Jesus, vad jag hittar. Men vet du vad Jesus gör? Han tar de här bröden och fiskarna, så tackar han för det. Och så ber han välsigna detta. Och så räcker det till så många. Det är alltså 5 000 män och så är det kvinnor och barn. Så det kanske är 15 000, 20 000 där. Och det blir över. Och jag tänker så här. Du får aldrig säga att det Gud har lagt i dig inte är tillräckligt. För det som Andreas gjorde, jag har det här, men det är så lite så det förslår ingenting. När Gud får ta tag i våra liv, när Gud får komma med sin vind i våra segel, då har vi ingen aning vilka möjligheter Gud ser i detta. Så du som sitter med bönen hemma, du som kanske har ett hjärta för tonår, du som kanske har en längtan för musiken i gudstjänsten eller för de barn som inte andra ser. Vet du vad? Det kanske är så att det är det Gud som har lagt ner i dig. En längtan efter att de ska få se och höra och lära känna han som gav sitt liv för varenda människa på den här jorden. att du är med och banar väg för Guds rike. Johannes är en oerhörd förebild för mig. Och jag tänker att här inne finns så många förebilder som banar väg där vi finns med våra gåvor och med våra liv. För Gud bor i dig och han banar väg för sitt rike genom dig. Jag vill ge det som en hälsning till dig idag. Se inte ner på det som Gud har lagt i dig, utan ge det till Herren. Det här har jag. Vad bra, säger Herren. Nu tackar vi för det. Och så är det jag som ska välsigna det. Jag kan inte välsigna det på det sättet. Det är bara Herren som kan. Och han kan göra så mycket av det som vi tycker är så lite. Och du som ber, fortsätt att be. För det är vägröjning av väldigt stort mått i Guds rike. Nu ber vi. Tack Jesus att vi får komma till dig. Tack att vi får höra ditt ord och tack att du är här. Tack för varenda människa som är här inne. Tack att du har dragit i deras hjärtan. Du har sänt människor före som har banat väg för dig. Så att vi har fått en relation med dig. Tack för de unga som är med här inne idag. Jag bara ber om din välsignelse här. Att du ska ta den unga generationen vid handen redan i unga år. Tack för Ulricehamn. Tack för allt det som finns här, alla människor. Och för de troende som bor här, Herre. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske över den här staden. Välsigna församlingen här. Att fortsätta ha stafettpinnen och fortsätta bana väg för dig och ditt rike. Välsigna församling, välsigna ungdomsorganisationen här. Tack för alla som visar på vem du är. I Jesu namn ber vi. Amen. Ja. Vi ska snart gå in i en bön, en stund av bön och lovsång. Och jag vill bara säga att jag kommer stå där nere vid väggen. Och kommer du där så ber jag, kom heligande, kommer jag be över dig och ditt liv. Du kanske längtar efter mer av Gud. Du kanske känner att jag vill bara att någon ska lägga sin hand på mig och be en bön. Och då står jag där och du behöver inte säga någonting. Jag ber, kom heligande, och så ber jag om Guds välsignelse över ditt liv.